Jag kan tycka att vägar är lite fascinerande. Mer specifikt såna här gamla skogsvägar. För vad som är typiskt för vägar är ju att de leder någonstans. Eller hur? Alltså det kanske finns något undantag. Det finns väl någon väg som är känd för att den just gör det. Att den leder ingenstans. Men i regel så är ju det en vägs syfte. Eller hur? Den är byggd för att kunna ta dig till en plats. När jag var tonåring så brukade jag ibland välja ut någon gammal skogsväg i området där jag uppväxt och promenera på den för att se liksom om den ledde till något lite spännande ställe. Så här lördagsnöje när man bor ut på vischan, eller hur? Och trivs i skog och mark. Men oftast var det ju kanske att det ledde till gammalt hygge. Det är ju sådana områden, eller hur? Men ibland så kunde man upptäcka en gammal torp, en kvarn kanske, eller en skogs- eller jaktstuga som det kallas. Men vägar leder någonstans, eller hur? Jesus säger i Johannes evangeliet 14:6, och det kommer upp här på väggen också. Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. En känd bibeltext. Där Jesus beskriver sig själv som en väg. En väg som leder till Fadern, till Gud, som kan sägas vara både livets ursprung och mål. Och till och med som den enda vägen som gör det möjligt för oss att komma dit. Starka ord. När vi beskriver den kristna tron så kan vi ju använda olika bilder eller ord för att försöka fånga vad det kan sägas innebära att vara kristen, att kalla sig en kristen. Och det kan ju vara mer eller mindre bibliskt, eller hur? Men vad är trons liv tänkt att vara för sorts liv? Jag har tänkt att några söndagar framöver, när jag predikar, att vi ska stanna upp vid Bibelns sätt att tala eller beskriva trons liv som en form av vandring. Att använda ett vägens språk. Att tänka på tron på Jesus som en form av resa. Det här syns på flera ställen i Bibeln. Bland annat i Apostlagärningarna, som ju är den bok i Bibeln kan man säga som beskriver hur tron på Jesus sprider sig efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd. Och där kan man läsa hur den här tidiga kyrkan som då växte fram benämnde tron på Jesus som vägen. Det var ett begrepp man använder. Vägen. Och Jesus troende, det beskrevs som människor som tillhörde vägen. Man använder form av vägens språk. Begreppet kristen är ju något som växer fram senare. Och finns ju teorier om det kanske var ett form av nedsättande ord som andra använde på kristna. Så. Men det här att använda ett vägens språk, det kanske säger någonting viktigt om hur de första Jesustroende förstod sin tro. Och vägens språket kan man säga dels faktiskt har djupa rötter i Gamla testamentet, vilket mycket i Nya testamentet har. Och kanske mer specifikt berättelsen om hur Israels folk leds av Gud ut ur slaveriet i Egypten. Gud öppnar en väg genom Röda havet ut i frihet. Och sen leder han dem genom öknen. Vägen fortsätter där innan till slut efter cirka 40 års omväg så når de fram till målet på resan, det här löfteslandet som Gud har lovat att ge dem. Det är en form av vandringsberättelse, är det hur? Som både berör teman om befrielse, men också om formerande, om det är ett svenskt ord. Ja, förvandling. Gud försöker liksom lära de här före detta slavarna om hur de lever som Guds folk i den tiden. Ger dem instruktioner, ger dem bud, så. Och steg för steg så leder Gud dem framåt på resans gång ända till dess mål. Han förser dem med bröd för dagen, Guds omsorg, eller hur? En form av vandringsberättelse. Och när Nya testamentet talar om Jesus som vägen, använder det här vägenspråket, så är det troligt att judar, som ju var de första åhörarna kan man säga, de är ju välbekanta med sin berättelse om befrielsen, slaveriet, den vägen, berättelsen. Det är troligt att de knyter samman Jesu liv och kallar sig med den här större berättelsen om Guds folk på vandring. Till exempel så används termer som att Jesus befria från syndens slaveri, som nu beskrivs som den förtryckande makten. Och dopet, det här att man går genom vatten, det knyter an till hur folket går genom det röda havet som öppnas ut i frihet. Då. Och jag tänker att om vi speglar Jesus tron i den här lite större berättelsen i GT, så kanske det blir lite tydligare för oss att när vi säger ja till Jesus, när vi låter oss döpas, så säger vi ja också till en livslång vandring med Jesus. Dopet är inte målet, utan det hör ju till starten. Precis som Israels folkvandring inte slutade efter Röda havet, utan det blev liksom starten på resan. En längre resa mot frihet och förvandling fram till löfteslandet. Så vi kan spegla oss lite i den berättelsen, tänker jag. Och det säger ju något om att tron inte är tänkt att vara ett stillastående tillstånd. Där allt är liksom klart och det finns ingen mer liksom efter att vi har låtit oss döpa. Som att tron är att stå vid en busshållsplats och vänta på bussen som tar med oss till himlen. Ibland tror jag att vi i kyrkan har tenderat att tänka tron så på det sättet. Men det är en form av vandring. Vandringen hör till livet med Jesus. Så det är det första jag vill att vi ska med oss, berättelsen. Exodus, som man kan säga där. Men att använda ett vägenspråk, det knyter ju också an till att det kristna livet handlar om, kan säga handlar som efterföljelse. Eller mer specifikt att följa Jesus. Han beskriver också väldigt vackert i apostlagärningarna att han är vägvisaren till livet. En vacker bild på Jesus. Vägvisaren till livet. Och att följa Jesus, det kan ju sägas vara att vandra på den väg som han har öppnat upp och pekat ut. Det vill säga att över tid mer och mer börja leva på det sätt som Jesus visat är den väg eller det levnadssätt som leder till livet, till sant liv. Att börja leva, att våra liv får likheter med hur Jesus levde. Men kanske utifrån då att vi lever i en annan tid och kultur. Vi behöver ju inte alla gå runt i sandaler, eller hur? Det blir lite överdrivet. Men att börja leva som Jesus skulle ha levt om han vore oss. Det handlar om ordet här, lärjungaskap. Känner ni igen det ordet? Lärjungaskap. Ja. Jesus kallade lärjungar att följa honom. Vilket var ju vanligt att till exempel religiösa ledare gjorde i den här tiden och kulturen då Jesus vandrade på jorden. Och lärjungaskap kan man säga, det gick ut på att försöka bli som sin mästare, sin rabbi, den man följde. Det gjorde man genom att umgås med sin mästare, lyssna till undervisning, försöka imitera rabbin, låta sig formas till hans likhet och börja leva på det sätt han levde. Det är liksom det lärjungaskap kan sägas handla om lite grann. Och vi kan ju då kika lite på missionsbefallningen som vi kallar det, slutet av Matteus evangeliet, nu i rätt bok här, som är ju bekant för många. Efter sin seger på korset och sin uppståndelse så samlar Jesus sina lärjungar och säger, ger dem det här uppdraget att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför, gå därför ut och gör alla folk till vad då? Ja, till lärjungar. Det har liksom uppdraget till. Inte att göra folk till kristna eller vad vi vill använda, till lärjungar. Och hur ska de göra lärjungar? Jo, döp dem i Faderns och Sonens och den heligans andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Eller lär dem att leva ut alla de bud, instruktioner eller den undervisning som Jesus har gett oss. Så man kanske kan säga att kristen tro är inte främst en lära med teser, utan det är tänkt att vara ett liv tillsammans med Jesus. En vandring där vi över tid lär oss Jesus sätt att leva. Lik lärjungar som har som mål att försöka bli lik sin mästare. En vandring kan man kalla det, på den väg som Jesus har öppnat upp för oss. Där han också vill ledas ut i större frihet och helande tills vi når resans mål. Så det har jag tänkt att vi ska försöka kika på. Så får vi se hur det går med hur man får ihop predikningarna. Men vägar leder ju någonstans, som sagt. Och texten från Johannes evangeliet säger ju Jesus att vägen, han är vägen och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vad är det för väg vi inbjuds att vandra på? Vart leder vägen? Ja, men kanske kan man säga att vägen leder till gemenskap med Gud. Man kan ställa frågor som: varför skapade Gud människan? Om man tror att det finns en Gud som har skapat oss. Vad är syftet? Varför finns vi människor till? Jag tänker att ett sätt att svara på dessa frågor, det hittar vi i det här ordet gemenskap. Gud beskrivs ju med många ord och bilder i Bibeln, men bland annat med det här ordet kärlek, eller hur? Det kan man säga utifrån att Gud har uppenbarat sig som en form av gemenskap. För kärlek är ju något som man kan säga bara på något sätt kan existera i en form av relation. Och man kan säga att Gud är kärlek utifrån att Gud är en form av familj. Som vi kallar för Fader, Son och Ande. Ja, det här mysteriet som vi i kyrkan kallar för treenighet, eller hur? Att Gud är en och samtidigt tre. En form av logik som går oss lite över huvudet, vi människor. Men det är så Gud har visat sig. Och i sin kärlek, som är ju en kärlek som är utgivande, som flödar över, så kan man säga att Gud skapar människan för att också få ta del i den här kärleken, den här gemenskapen, för att inkluderas. Vi kan se det här bland annat i Johannes 17. Jag har inte med alla bibeltexter till Elin, så ni får lyssna. Men här i Johannes 17 då ber Jesus för liksom de troende, inte bara de hans lärjungar nu, utan i framtiden. Och då säger han bland annat så här, uttrycker han ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då Gud skapade oss var det också för att han vill att vi ska få vara del i den här kärleksgemenskapen. Det är en otrolig generositet. Tänk att Gud vill älska oss. Och älskar oss och vill att vi ska inkluderas där. Bli en del av Guds familj, kanske man kan uttrycka det. Guds avsikt verkar vara att adoptera oss som hans barn. Paulus uttrycker det så här i Efesierbrevet 1:5. Att han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Det verkar vara det Gud vill. Så. Det är i denna kärlek som vi är skapade att leva i och menade att återspegla också i världen. Gud skapade oss med en förmåga att älska, kan man säga. Men för att en kärlek ska vara sann så måste det finnas en valmöjlighet. Man kan aldrig tvinga någon att älska. Då är det inte riktigt kärlek. Det är inte kärlek på riktigt. Och om Gud hade skapat oss utan möjlighet att säga nej till honom, att välja, kunna välja annorlunda än det som han har tänkt för oss, då kan man säga, då skulle inte den kärleken vara äkta. Så Gud har gett oss möjlighet att älska och att välja. Att välja andra vägar, att välja andra typer av liv som Gud har skapat oss att leva. Och det att göra det är det man kan säga att Bibeln kallar för synd också. Och ett av de ord som vi i kyrkan, det vi hör att det ringer en telefon, det är okej. Jag hör att ni distraheras av det. Men ett av de ord som vi i kyrkan översätter till synd, det betyder bokstavligt att missa målet. Alltså med sina val och handlingar riktar man in sitt liv, kan man säga, mot ett annat håll, ett annat mål än det Gud har tänkt för oss. Missa målet. Och synden beskrivs ju också som en form av destruktiv makt som fängslar oss och skiljer oss från Gud. Det skadar inte bara oss själva eller andra, utan också relationen med Gud. Så kanske till och med främst relationen med Gud. Och Bibelns berättelse börjar ju med att människan på ett sätt väljer en annan väg än den Gud har inbjudit dem att vandra på. Vi människor, vi tenderar ju att gärna vilja själva definiera vad som är gott och ont, vad som kan sägas är rätt och fel. På något sätt få leva oberoende och självständigt från vår skapare. Att vandra på egna valda vägar. Och det som kyrkan brukar kalla syndafallet, det beskriver ju på ett sätt hur den här synden får ett grepp om människan och världen. Så synd är inte bara enstaka fel steg eller vad man ska kalla det, utan en form av makt också som binder oss och som drar våra liv bort från det vi är skapade för, en nära gemenskap med Gud. Synden skadar relationen med Gud, som kan beskrivas som livets källa. Jag tänker kanske därför som Bibeln kan säga att syndens lön är döden, för att den skiljer oss från Gud. Och som sagt så använder ju Bibeln ett språk som beskriver att vi blir slavar under synden. Det får man makt så. Problemet är ju också då att vi inte kan befria oss själva, utan hjälpen behöver komma utifrån. Det är nästan en av Gamla testamentets slutsatser, ett genomgående mönster av att människan kan inte rädda sig själv, utan det behövs hjälp utifrån. Gud behöver handla. Det är också därför man kan säga att Gud själv kommer till världen, Jesus Kristus, för att råda bot på det här problemet. Jag tror ni flesta känner till Bibelns kanske mest kända bibelvers, eller hur? Den lilla Bibeln. Att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud kommer själv till världen för att rädda. Och när Jesus dör på korset så händer ju någonting avgörande. Det beskrivs som att vägen som synden på ett sätt blockerar eller förstör, att den öppnas upp igen. Jag vet inte hur bekant ni är med det judiska templet så. Det är inte kanske ofta man pratar om det. Men det händer någonting väldigt starkt och intressant när Jesus dör på korset. I det judiska templet så har du ju förgården, och sen har du själva huset, är ju i två delar. Då har det heliga, det allra heligaste, där förbundsarken stod och Guds närvaro var. Och det fanns ju ett förhänge som skilde de här åt, för att man kan inte komma in i Guds heliga närvaro hur som helst. Så med synd. Men när Jesus dör på korset så står det i Markus att det här förhänget brast. Till och med att det beskrivs uppifrån och ner. Så. Det är som att på Guds initiativ så öppnas vägen tillbaka. Kom till mig. Och Hebreerbrevet säger att nu får vi gå in till Gud på en ny och levande väg genom Jesus. Eller så här i Hebreerbrevet 10, vers 19-20. Att så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som han har invigt åt oss. Jesus är vägen som leder till Fadern. Så korset är alltså inte bara en befrielse från, eller förlåtelse för synd, utan det är liksom att ha öppnat en väg också ur syndens herravälde till en möjlighet att få leva under Guds ledning igen. På liknande sätt som Gud öppnar havet där för Israels folk, så öppnar Jesus en väg ut ur syndens makt till att få börja vandra med honom som vägvisare mot det liv Gud har skapat oss att leva. Hänger ni med? Ja. Kanske. Ja, det är bra ärligt svar. Jag gillar det. Livet med Jesus kan beskrivas som en vandring. Får du med dig det, Kjell, så har du förstått. Och vill man börja vandra på den väg som Jesus har öppnat, vill man börja följa honom på den här vägen som man kan säga leder till livet, till det mål vi är skapade för, då kan man säga att resan börjar med omvändelse. Så kan starten på resan beskrivas. Omvändelse och dopet. Men vad är omvändelse då? Ordet betyder bokstavligen att vända om, eller hur? En justering av den riktning vi rör oss i. Och i kristen mening kan man säga att det handlar om att kanske upptäcka att man är på väg med sitt sätt att leva och val man gör bort från Gud, med attityder eller livsmönster så som inte stämmer kanske med vad Gud har tänkt för oss människor och hans goda vilja. Det här som vi då brukar kalla för synd i kyrkan. Omvändelse kan man säga är då att vända sig bort från det då som bryter ner oss och andra och relationer med Gud, och istället rikta in våra liv mot Gud, att söka hans liv, vilja och goda syften för våra liv. Och jag tänker också att i grunden så handlar det ju om tillit. Jessica pratade ju lite om det innan. Väljer jag tro att det finns en Gud som har skapat mig, som vet vad jag har skapat för och därmed vad som faktiskt kan sägas är bäst för mig och som faktiskt vill mig väl. Om man vågar tro det, då vill man ju också gärna söka Guds vägar. Ett av människans grundproblem kan ju sägas vara det här att vi själva vill definiera vad som ska räknas som gott och ont. Men livet med Jesus kan man säga handlar istället om att söka det han pekar ut som vägen mot livet. Och lita på att det är vägen till ett sant gott liv. Ofta kan man ju få upptäcka att vad som kan sägas vara Guds vilja faktiskt ligger i linje med min djupaste längtan och önskan. Så. Men resans start kan beskrivas som en omvändelse. Det kan uttryckas i bön som förlåt mig min synd, förlåt mig när jag har valt andra vägar. Jag vill börja leva ditt liv. Välja Jesus som min vägvisare och Herre. Och omvändelse, det innebär ju både en form av förändring i hjärtat där vi i tillit till Gud vill följa hans vägar. Ofta kan det faktiskt få börja med att man kan säga jag skulle vilja följa dig. Vilja leva det typ av liv du har. Gud kan börja med det faktiskt. Men det innebär också en livets förändring där våra val, handlingar och prioriteringar riktas mer och mer mot Jesus, så att det börjar präglas mer av Jesus sätt och formar oss mer lika honom. På det sättet så tänker jag att om vi har med oss att tron är en form av resa, en vandring, då kan man också tänka på omvändelse som att det inte är en engångshändelse, utan det är också något man gör regelbundet. För jag tror att vi alla behöver justera riktningen vi rör oss i livet konstant. För Gud i sin nåd och som vägvisare kan ju visa på saker i våra liv som inte fungerar eller som inte ligger i linje med det Gud har tänkt för oss människor. Och där finns ju inbjudan att omvända sig, att justera riktningen åt det håll som Gud vill kalla oss att gå. Så låt mig försöka avsluta här. Vägar leder ju någonstans. Det är det som är lite spännande, eller hur? Och att leva kan ju ses vara att vandra genom tiden, den tid vi har fått här på jorden. Och de vägar vi väljer som är både större livsbeslut men också vardagens mindre val påverkar ju vart vi hamnar i livet över tid och vilka människor vi blir. Så det är ju ändå betydelsefullt så. Jag tror att många av oss människor gärna också vill ha en Gud som är med oss på våra vägar. Gud kan ju beskrivas som en form av följeslagare som hjälper oss på livets vandring. Sen har vi det här lilla kruxet kanske att färre av oss är villiga att följa Gud på hans vägar när det kan visa sig att vad jag vill i stunden och vad Gud verkar vilja inte stämmer överens. Det är då vår villighet eller vår tillit till Gud kanske prövas. Vill vi ha en Gud som går med oss på alla våra vägar? Eller är vi villiga att söka vandra på hans väg? Den väg som Jesus säger leder till livet. Guds kärlek tvingar ju inte, men inbjudan finns ju där konstant. Med orden från Jesus som säger kom och följ mig. Det är en väg som kanske inte kan beskrivas som att det alltid är den lättaste vägen att vandra. Jesus själv beskriver vägen som smal jämfört med den breda vägen som kanske majoriteten väljer att vandra på. Men resesällskapet och vägens mål gör mödan värd. Även om det skulle innebära ett visst lidande. Så hur skulle du beskriva din livsväg just nu, din vandring? Åt vilket håll rör du dig? Vilket håll rör jag mig? Finns det någon justering som Gud inbjuder oss att göra? Ska vi avsluta med att be? Ja. Ja, jag tackar dig Jesus för att du kom till vår värld för att öppna upp en väg till livet. Tack för det du gjorde på korset. Och tack för din inbjudan att följa dig. Tack Gud för att du vill att vi ska få ha gemenskap med dig. Tack för att du har öppnat vägen, att vi frimodigt kan få komma till dig. Vi förstår nog inte stort det egentligen är. Du ser Gud det jag har försökt säga den här förmiddagen. Jag ber att du skulle låta det som är godo få behållas. Och om det är något som blev lite krångligt så låt det få falla här. Men jag ber att vi skulle få lyssna till din röst ännu mer. Att du skulle leda oss Jesus på dina vägar. Hjälp oss att följa dig Herre i den här tiden. Du vet hur det kan vara klurigt ibland och hur svårt det kan vara ibland att urskilja vad som kan sägas är din vilja och inte. Men ge oss en ny hunger efter att söka det liv som du har för oss. Och tack för det spännande äventyr som du bjuder in oss att vandra på. Amen.